Kapitel 2. Jag öppnade dörren till stugan och tittade rakt in i Bills ansikte. Nej, så bra att du ser, Jim, sade han. Jag tycker om dina nya kläder, riktigt bra, vad gjorde du? Det är en lång historia. Jag trodde alltså inte livet efter detta skulle vara så bra. Det liknar inte alls vad min mamma sa till mig. Hon lärde sig något annat i kyrkan. Vart är skyddsänglarna? Det närmaste jag har kommit till dem en kineser som kommer och går som det passar honom, men han är en hygglig kille och har visat mig till rätt tes. Sade du kineser? Bill skrattade. Ja, det stämmer, svarade jag, men vad är det som är så roligt? Bill fick sitta ner, sådan som han skrattade. När du är klar, säg mig vad som är så roligt, befallde jag. Han sa, ja, du ser. Om du har en skyddsängel som är kinesiska, så försök att gissa vad min är. Jag har kommit att tro att allt är möjligt, sade jag. Bill försökte att kontrollera sin skratt, så han kunde få säga något. Men lyssna då här. Min är indian, han kallar sig själv medicinman, och jag har upplevt en hel del med honom. Han har lovat mig nya kläder senare. Så jag får precis lika snygg som du. Nu skrattade vi båda. Vem skulle tro att vi hade en indisk och en kinesisk, som skyddsänglar? Vi var helt sjuka av skratt. Till slut skrattade alla i huset, även om de andra inte visste vad vi skrattade av. Det gick en tid, tills jag bestämde mig för att ligga ner på sängen. Jag kände mig upplyft och började tänka igenom saker och ting. Jag undrade hur länge jag faktiskt hade varit där, jag hade helt tappat min tidsuppfattning. Minnet av min sista kamp hade tonat väck. Var den eller 10 dagar sedan? Det hade hänt så mycket sedan dess. Ett högt vrål förde mig ut ur mina tankar, då sergeanten stod i dörröppningen. Han kastade en blick runt i rummet, skakade på huvudet och muttrade något om vårt utseende i ett glatt försök att få oss att känna skuld över att inte vara i uniform. Men nu är det ett möte med kaptenen, sade han. Stå upp, och kom på din plats. Bowen igen muttrade, ja, vi gick till hallen och satte oss ner. Bill satte sig bredvid mig. Medan vi väntade på officerens tal, fick vi höra några ironier. God dag till er herrar, dundrade officeren uppe från podiet. Jag hörde att ni alla kan hitta fram här, till det rätta. Det är bra. Där har alla införts för deras handledare, vars jobb är att lära dig hur saker och ting fungerar på den här nivån. Jag är säker på att det kommer som en chock för många av er att deras handledare är av annan ras. Vi är alla Guds barn, och vi utvecklas i samma riktning. Jag kommer nu att överlämna det till läraren. Välkommen vänner, började läraren, jag har ett brev med från den högsta, som ser på er alla med kärlek. Jag skulle vilja berätta om Guds kraft som finns inom var och en av er. För er som var agnostiker i jordiska livet, övertygad om att det inte är möjligt att få tillförlitlig kunskap om den absoluta existens, kom det som en chock att du överlevde döden, och en ännu större chock att det finns en Gud. Tänk inte på Gud som en man eller en kvinna, som sitter på en tron och högdragen ser ner på dig, för att se om du är ond eller god. Inget kunde vara längre från sanningen. Gud är anden bakom allt liv. Hans makt är allestädes närvarande. Gud har hällt i dig liv och krönt den med ett medvetande, eftersom det kommer att utveckla individualitet. På så sätt kan man säga att vår Guds gåva är vår egen medvetna individualitet, som inte kan tas ifrån oss. Du kan då fråga varför du inte var medveten om detta under ditt jordiska liv. Från det ögonblick du föddes, var du omgiven av materiella ting som skulle upprätthålla din fysiska kropp och själ. Så småningom blev du omgiven av allt materialet, och sinnet blev som en betongvägg, eftersom deras konkreta tankar anpassas till de omständigheter som du växte upp under. När den här muren en gång har blivit byggd, hindrar den en del av det andliga solljuset att komma in i deras liv. Du kommer då inte att känna igen något bortom den materiella världen. Det finns vissa människor på jordplanet som strävar efter att förverkliga sina inre gudomliga egenskaper. Och genom att göra så, försämrar de långsamt sina väggar, vilket gör att den andliga sanningens solljus får komma in lite. När det händer, blir de övertygade om sin sanna natur och strävar efter att använda sina kunskaper om renhet och kärlek för att hjälpa mänskligheten, genom att förandliga medvetandet hos dem de möter. Det har funnits många sådana upplysta själar som också har gett sina erfarenheter till en svältande värld. Jesus från Nazaret var en sådan själ. Han gjorde levande Kristus egenskaperna, styrka, kärlek, vänlighet och medkänsla. Allt han kom i kontakt med, fick något bra, för att möta honom. Kära vänner! Du har samma egenskaper i dig, även om Kristi ljus inte brinner så tydlig. Du måste sträva så att ni kan känna igen detta ljuset och vara övertygad om din makt. Bara tanken på detta, vill att du kan komma att ta upp denna gudomliga kraften 10 gånger starkare. Vi vill att du ska erkänna deras potential för gott eller ont. Kraften fungerar på samma sätt för var och en. Som en växt eller blomma avger en behaglig eller obehaglig lukt, så påverkar människans omgivningen med gott eller ont. Du kan inte träffa någon utan att påverka personens själ. Du kommer att lära dig att kontrollera dina lägre tankar och använda dem högre, eftersom du kommer så småningom att komma i kontakt med andra som behöver hjälp. På något sätt som vi ska hjälpa er nu, kommer du också att ha tid att dela ut hjälp i vänskap. Men lärandet är en långsam process för oss alla, för varje själ har sin egen speciella medvetandenivå och har påbörjat sin egen individuella resa genom livet. Jag skulle vilja att ni var och en betraktade vad ordet liv betyder. Låt mig förklara det lite tydligare. Man kan inte förstöra livet. Du kan bara ändra sättet att uttrycka det. Den fysiska kroppen existerar inte efter döden, men livskraften i kroppen lever, och kommer att existera på ett annat plan. Den har helt enkelt ändrat sin vistelseort. Det är fortfarande en kropp som lever, och ett medvetande som tänker. Du har till och med upplevt denna övergång nu. Nu ska jag berätta varför du har överlevt döden. Den livskraften, som jag har talat, är den inre Gud. Gud kan inte förstöra sig själv. För han är naturens lag som överträffar alla andra lagar, däribland lagen om fysisk död. Lagen om livet är en sammanhängande kedja av rörelse och förändring. Ingenting kan hålla tillbaka utvecklingen, det är något man kan inte komma utanom. Deras utveckling och uppstigning går genom högre och högre medvetande tillstånd, och det är deras födslorätt, och ges till dig av det högsta väsendet, som vi kallar Gud. Det räcker för nu, efter att ha berörat detta stora mysterium som kallas livet. Läraren höll några minuters paus och frågade om vi hade några frågor. Jag tittade runt i rummet och såg att många började tala med varandra om vad läraren hade sagt. Denna chatt fortsatte tills en ung man stod upp och frågade, kommer jag någonsin att få se honom, MR? Vad heter du, unge man, frågade läraren, och vem vill du träffa? Ja, Gud, naturligtvis, svarade han. Nåja, mitt namn är Albert Ford. Alla skrattade när killen var helt förvirrad. Jag menar att han önskade att golvet skulle öppna sig och sluka honom. Men han stod. Det räcker, sa läraren. Jag vill be er för fred. Tystnaden spred sig i hallen, och Albert sjönk ner i stolen igen. Läraren fortsatte, Albert, genom att lära dig själv att känna. Vill du finna Gud? Som jag redan förklarat, han är inom dig. Genom att förstå detta, kommer du att erkänna att Gud är i allt och alla. Det kan inte vara något annat. Hemligheten med livet är livet självt. Så småningom kommer du att förstå detta. Och när du gör det, kommer du att säga, jag har träffat Gud. Jag hoppas att detta besvarar din fråga, Albert. Flera händer kom upp i luften. Läraren påpekade också en annan ung man, och han stod upp. Namnet är Tom Adams. Min far dog för många år sedan. Om det finns ett liv efter detta för alla, varför har jag inte träffat honom? Hur dog han? Frågade läraren. Förmodligen lungtuberkulos. Det sätt som du dog på, förklarade läraren, har skapat en klyfta mellan dig och de som gick före dig. Sedan du i ditt jordiska liv slets bort i dina bästa år, måste din själ ha tid för att anpassa sig, de nya omgivningar, men när du är klar, kommer du att kunna komma i kontakt med dem som du var ansluten till på jorden. I din fars fall kommer han ha mötts av dem som älskade honom. De skulle ha välkomnat honom och omedelbart efter ha tagit honom med, så han kunde vila ut efter livet på jorden. Efter att ha kommit till krafter, kommer han att ha fått utbildning om sitt nya liv, på samma sätt som du gör nu. När det är dags, vill den kärlek du har för din far, och den kärlek han har för dig, automatiskt draga er samman. När det finns kärlek, kan det inte vara bestående separation. Lagen om attraktion garanterar detta. Jag såg ett leende på Toms läppar när han satte sig ner. Läraren hade uppfyllt vår nyfikenhet och tog bort en del av vår oro genom att svara på många av våra interna problem. Han tackade oss och lämnade oss lika fort som han kommit. Kaptenen gick upp på podiet och sade, tack, för att ni kom. Nu kan du gå tillbaka till deras bostadsort, eller om du vill, kan du få dig en promenad. Gå nu inte allt för långt borta, killar. Vi rusade mot utgången. Utanför såg jag efter Bill och såg att han var på väg till vår bostad. Det var en underbar dag, så jag bestämde mig för att ta en promenad. Jag gick ifrån salen och befann mig snart i en läntlig miljö. Efter att ha korsat ett par områden, kom jag till en älv. Ett övernaturligt ljus dansade på vattnet. Jag satte mig ner för att titta på detta ljus och åtnjöt den hypnotiska effekt det hade. Jag upptäckte att om jag koncentrerade mina tankar om ljuset, ändrade det sig till bilder om mitt förflutna. Det roade mig med en tid. När jag började tråka mig, kom jag i tankar av Jeans sista ord, om du behöver min hjälp, så koncentrera dina tankar på mig. Jag bildade genast en bild och lagde in hans namn. Det tog 2 eller 3 minuter, sedan kom en dimma och visas. Den formades till konturen av en man och blev mer och mer verkligt varje sekund. Slutligen stod han där i sina fina kläder. Han såg sig lika lysande, som förra gången jag såg honom, och det värmde att se hans lätt formade smil igen, och det allvetande leende. Hej, unge man, sade han. Din koncentrationsmakt är bra, och jag fick snabbt dina tankar och kunde använda dem som en guide. Systemet fungerar mycket snabbt, eftersom tanken flyttas genast från en plats till en annan. Jag var rätt i min meditation, när du ringde, och kunde därför komma så snabbt. Meditation, vad är det? Frågade jag. Jag tror hellre jag måste sitta ner, sade han, det här kan ta lite tid. Med en gest materialiserade han en stol och satte sig bredvid mig. Det är bättre, sade han. Jag ser att du har sett på vattnets ljus. Vad har du lärt dig av det? Jag vet inte, men jag fann det mycket bekvämt. Ja, jag tänkte nog så, sade han, för det är de abstrakta tankars ljus. Genom att samla din koncentration på dessa ljus, har du börjat vägen till meditation, och sedan att meditation är nyckeln till himmelens port, skall jag hellre förklara du något mer om dess tillämpning. Det är en av de metoder för att utveckla det andliga medvetandet djupt i ditt inre väsen. För att utveckla denna inre varelse, måste du först lära den att känna igen och upptäcka dess potential för tillväxt. Meditation är ett medel för tillväxt, och det främjar utvecklingen av både kropp och själ. Den balanserar kroppen du har nu, och de mentala och andliga kroppar, eftersom du håller på att skapa dem nu. I ditt jordiska liv och nu i detta liv, du har en förvärvad, upphävad kropp i förhållande till omgivningen. Men du måste också utveckla din mentala kropp. Den bör agera, vårdas och görs till en fin instrument för själen. För att utveckla muskler, måste du träna för att utveckla de enskilda muskelfibrer. På samma sätt utvecklar vi medvetenheten genom att utbilda de mentala atomer. Du bör använda din medvetenhet för att kika ner i djupet. Ju mer man tittar, desto mer lär du dig. Och din vördnad för det osynliga blir också djupare. När du var på jorden, var astralvärlden det osynliga, och din värld var verklighet. Nu är vår värld här din verklighet och du kan fortfarande inte förstå den osynliga världen som kommer. Jag var på väg att somna, så Sam stannade för att fråga om jag fattade vad han sa. Nej, sa jag och försökte vara tydlig i mitt huvud. Det var mer auktoritet i hans röst, då han fortsatte. Det kommer att visas en ny mening med livet, när du får kontroll över dina lägre tankar och känslor, och denna kontroll uppnås genom att ge ditt högre medvetande stoft för eftertanke, andlig stoft väl det märket. När du strävar efter att uppnå en ren andlig upplysning, behöver du en perfekt balanserad medvetenhet och en välkontrollerad kropp, för att få frid i sinnet, om de mentala vibrationer som ständigt påverkar och påverkas av det andliga planet. Med meditation kan du föra dessa krafter under kontroll, så att du blir deras herre istället för slav. Är det tillräckligt svar på din fråga? Om jag måste vara ärlig, sa jag, så förstår jag inte vad du pratar om. Han fick ett strängt uttryck i ansiktet, så jag väntade att få passet läst och märkt. Du skulle ha hört bättre efter, sade han. Jag förstår mycket väl hur svårt det är för dig, speciellt eftersom du ej växte upp med en österländsk religion. Det där kommer jag att ta hänsyn till. Där i mitt gamla land var meditation ett sätt att leva. Men försök att förstå att denna instruktion är till nytta för dig. En listig uttryck sågs i ansiktet som säger, du kommer förmodligen lära dig då vi satt och pratade länge tillsammans. Sam förklarade något mer om meditation. Den här gången lyssnade jag mer uppmärksamt. Jag hade många frågor, och Sam svarade dem, tills han bestämde att vi hade pratat tillräckligt om ämnet. Nu, min unge vän, sade han, det har varit en bra dag, och du har klarat dig bra. Nu måste jag koncentrera mig på att arbeta med den praktiska sidan av din utbildning. Det kommer en tid när du även kommer att ge dig ut och arbeta för att lyfta själar som är på en lägre vibrationsnivå än du. Planet under detta tätare, och det onda känner att det dras till det. Om du gör din viljestyrka starkare, är det en viktig del av din utveckling, eftersom det kommer att skydda dig från de onda influenser från denna lägre nivå. Du hade tur att inte falla för detta onda när du dog. Jag hade inte för avsikt att berätta om den lägre nivån, men när vi är inne på ämnet, kommer jag att fortsätta. Med en gest hade Sam producerat några vilängpapper. Sedan rullade han det ut, och han vinkade mig över så att jag kunde titta på det. Han trodde att det skulle vara bra att visa mig hur det astrala planet motsvarar med varandra. Teckningen var mycket imponerande, och jag studerade den ett tag. Men ärligt talat, jag förstod det inte helt och bad därför Sam förklara för mig vad det innebar. Du förstår, det finns 7 nivåer, var och en varierar i densitet. Varje plan bebos av själar som passar åt denna plan, frekvens, och som bestäms av deras astralkropps vibration och kontrolleras av deras uppenbara tankar. Det astrala planet som ni vet, är hälften fysiskt. Det liknar jorden i form av utrymme och plats. Och tid finns här också, även om den har en mer flytande, något mindre tät, formen på jorden. Var och en av dessa nivåer har många sektioner även kallad tidszoner, och bebos av själar, som hör till den specifika tidsperioden. Många av dessa själar har möjlighet att resa från en tidsperiod till en annan, men de flesta känner sig bäst tillpass i välbekanta omgivningar. Jag avbröt Sam genom att fråga om han levde i sin egen tid. Ja, jag gör så, när jag har möjlighet att göra det, svarade han. Men mitt arbete försiggår under större delen av denna period. Du kommer att se uppdelningen av detta plans invånare är lägre graderat och sorterat än på högre plan. På denna nivå är livet väldigt lik den jordiska, och ändå kommer du att träffa människor från olika länder, där du kan diskutera svåra tillgängliga ämnen med hjälp av telepati. Nästan lika perfekt. Som vi gör det på högre plan. Det finns 2 nivåer som jag saknar att prata om. Det är de 2 lägsta, där det inte finns några delningar. De går i 1. Jag ska ge er ett exempel. Med ännu en gest materialiserad Sam en lök, som han sade var perfekt för att illustrera det. Han höll upp den framför mig och började förklara hur. Den mellersta, inre delen är den tätaste. Tänk astralplanet på samma sätt. Den mellersta är den tätaste form av stoff, och varje lager av ytan blir en efter den trevligare och större. Jordplanet är den tredje divisionen som vi upplever det, och det onda är alenarådande över 2 våningar under jordnivån. Det första planen omtalas ofta i era kyrkor som helvetet. Det är den perfekta godhetskontrapunkt och slagfält för de onda lidelser som släppts ner från jorden. Ibland dessa onda passioner. Är som ren makt personifierad. Den skickar rötter djupt i den andra och tredje nivå. Dessa rötter får näring av de onda lidelser och hat, som föds i krig. Formerna som produceras av detta onda ses ofta på slagfältet. Dödens ängel är en sådan form. Den levande och döende ser den som en stor skuggfigur, som förmörkar solen, när den överskuggar slagfältet. Det blir större och starkare, eftersom krigets känslor börjar öka. Det är i sådana krig som det onda i sina lägsta formen tränger upp från helvetet och rinner ut i den andra och tredje nivån. De ondas rötter suger ström från dödens ängel, och krävs av denna kraft, samtidigt som den trycker på för att komma till att dominera de andra planen. De som just dödats, används också av de onda elementen i deras försök att komma upp från helvetet. Jag fick rysningar när Sam beskrev ondskan på dessa lägre nivåer. Att tro att jag också kunde använts. Jag fick idén att Sam hade talat om helvetet innan. Betyder det att helvetet verkligen existerar? Frågade jag. Det är vad jag har försökt att tala om för dig, sa han. Jag har inte varit på det första planet, men jag har arbetat på gränsen till den andra. Det jag bevittnade var chockerande, men nu har jag talat tillräckligt om detta ämne. Innan Sam skulle ha tid att säga mer, frågade jag om han inte ville fortsätta. Det han sade var fängslande. Han fortsatte, ja, om du vill, och jag kommer att beskriva vad jag såg. Det är en plats där onda dödliga sjunka ner i sina olika synliga tvångstankar. Deras själar vandrade planlöst runt i leran, som de har skapat för sig själva. En tät dimma täckte allt. Det finns inget landskap, inga byggnader, utan djupa bergsraviner, där de genererade dödliga lurar, medan den snabbt låter sig styras in i helvetet. De lever gömda i slämmigt, beskitna platser mellan stenarna. Det finns inga djur där, för djurs själar kan inte sjunka ner i dessa djup. Själarna har kommit till detta genom sin egen verksamhet och sina egna önskningar. När det onda behövs, använder ni ibland dessa degenererade, dödligt i sin mörka armén. Mörker kan inte gömma sig från ljuset makt, men det kan gömma sig från de som just dödats. Det kan också dölja från de som befinner sig på det jordiska planet, om nödvändigt i förklädnad, för att utnyttja lägre mänskliga känslor. Det händer på samma sätt som när en skådespelare sätter på olika kostymer för sina roller i olika pjäser. Även om de är döda på det jordiska planet, längtar dessa degenererade efter den fysiska kroppens tillfredsställelse. Och de är bestämt levande på den nivå eller plan, där de är belägna. Deras önskan snedsträck begär är mycket starkare än när de var på jordens fysiska nivå. De är förknippade med en massa likasinnade själar, vilket skapar en stark drivkraft. Detta kommer så småningom, till slut att kopplas till det jordiska planet och som en parasit på människan, som ständigt är eller lever i köttet, på det fysiska nivån. Deras offer är likasinnade. De som utövar svart konst, blir offer för sina egna önskningar. De som alltid är berusade och de lägsta typer av brottslingar kommer att bli offer för dessa besättande själar. De smälter samman till sina offer för att tillfredsställa sina plus noll. Egna brinnande längtanden. Man kan se många av dessa varelser flockas kring livsmiljöer för drinkar och runt bordeller. De väntar på att penetrera sina offers aura. Jag vet väl att jag inte ens har berättat om auror, men jag ska. Jag kunde inte röra en muskel. Hela min kropp var anspänt av rädsla. Sam frågade om han skulle fortsätta. Ja, svarade jag utan mer eftertanke. När de degenererade får tillgång till sina offers aura, finns de där, tills de är ristad fri. Disten juntilt och gör saken fri. Detta kan göras av individen själv eller av en exorcist. Om personen inte kan bli fri, tar denna kontroll över den jordiska kroppen vid att dominera den svaga själens personlighet. Besatthet är nu en verklighet med en efterföljande kamp för att komma till uttryck. För det första hör den jordiska själ röster som säger att han kommer att göra saker som är emot och onaturlig för honom. Rösten är så dominerande att den svaga själen bara kan lyda och göra saker vilket inte är honom. När den besatte blir för dålig, brukar inkallas en läkare. I värsta fall kan patienten tas in på en institution. I desperation eller ovetenhet kallar läkarna ofta detta tillstånd för schizofreni och har ingen aning om vad problemet egentligen är. Men kom ihåg, det är inte alla som dricker eller är kontrollerade att tillgodose kroppens önskningar, som är onda människor. Vissa har en svag vilja och ledas vilse av dem som gör det onda. Det var mitt arbete, och med andra, att hitta några av dessa förlorade, förvillna själar och förklara för dem att de själva skapat något för sig själva som skulle vara svårt att övervinna. Vi försöker också förklara för dem att de används av ett mycket starkare ondskapsfall makt, och att de kommer att lockas in i helvetet, om de inte vänder sig bort från denna väg. Generellt ger vi dem något att tänka på. Vi kallar det att så ett frö, och förhoppningsvis att det slår rot. Vi vill att de ska se ljuset och hitta sig själva. Ingen är någonsin helt förlorad, det kan inte göras, för livsgnistan finns i allt. Men du kan sjunka så djupt att de blir nästan utplånade. Ibland angriper de onda varelserna som de tror att vi har framgång, med en av sina legioner. Det är därför, att du måste lära dig att styra din viljestyrka, för det är din vilja att skydda dig och hålla dig på säker mark. Du lär dig att aldrig vara rädd. Den största fienden är fruktan själv, så du måste ha tillit till Guds kärlek och visdom. Mörkret kan inte röra dig om du utstrålar ljus. Så genom viljestyrka kan vi skicka de onda varelserna tillbaka till sitt eget plan, insjunkna i sina egna onda passioner. Jag har nu förklarat för er, lite om det arbete jag gjorde innan jag fick ditt välbefinnande övergivet. Det förklarar också varför jag valt att vara din lärare. Du har också förmågan och styrkan att bli en befriare. Jag tycker absolut inte så, sa jag och sprang upp för att sträcka på benen. Sen skrattade brett. Vi måste bara se tiden an, sade han. Vill du ha en stol? Ja, sa jag, jorden är ganska hård att sitta på. I en gest kom en stol fram. Jag tackade honom och satte mig rätt. Han fortsatte, när ondskan tränger till tredje planet, händer det en konfrontation mellan de goda och onda krafterna, och vi kämpar för att skicka det onda tillbaka. Ibland har det onda mycket styrka och kan tvinga oss tillbaka, men inte för länge. Vi tar då hjälp av högre själar, som vi kallar ljusets mästare, in i kampen, och med deras hjälp, driver vi den onda armen tillbaka. Under den förvirring som uppstår när de gömmer sig för ljuset, kommer det att bli kaos i armén, men det är inte klart med det. Lysets män jagar dem från det jordiska planet och ner på andra nivån. Deras ljus förvirrar dessa som är onda, och den slagna armén finns inte längre. När du gick ut ur din fysiska kropp, så du en del av det tredje planet. Det är där, din berättelse börjar. För själar är det en dimmig plats, grumlat av tankar och föreställningar. Som jag har förklarat, finns det andra plan. Du är på det fjärde och i den tidszon som du har det bäst med. Du försöker att anpassa dig till ditt nya liv, och när du får mer erfarenhet, kommer du att bli mer medveten om ditt sanna jag och om din inre kraft av Gud. Du kommer snart att förbereda nästa fas i ditt liv. Eftersom vibrationerna i dina mentala atomer ökar, vill din astralkropp förändras. Som en fjäril, bryter du ut ur din kokong och går in i en ny värld. Processen är långsammare för dig än för fjärilen, men din nya värld har mycket finare vibrationer. Denna process sker på alla nivåer, från den första till den sjunde. Varje plan har de rätta förutsättningarna för sina själar i tillväxt. Nu ska jag berätta om den vibrationsplan, där jag hör hemma. Det är den sjätte, och på gränsen till den sjunde, vilket betyder att jag ska vara redo att födas in i den himmelska sfären. Det liknar din död på den fysiska nivån och din återfödelse i detta plan. Genom mitt arbete, är andra blivit hävdade, och jag har också även arbetat för att åstadkomma återfödelse. Det är det enda sättet som finns. Med tiden kommer du också att hitta rätt arbete. Kommer du ihåg den skräddaren? Ja, svarade jag. Han var en mycket hjälpsam människa. Jag skulle också ha frågat om honom och om den plats där han arbetar. Sam började sin berättelse, denna själ fungerade som en skräddare i hela sitt liv, och han älskade sitt arbete, som han haft och fick möta människor, och var därmed under sina dagar på jorden glad, när han kom hit, och så ville han ha att arbeta. Det skulle inte ha varit bra att sätta honom till något annat, och så fick han ofta i uppgift att göra kläder för de nya ankomna själar, tills de kan lära sig att skapa sina egna kläder. De flesta människor har en ständig önskan att arbeta, även om deras första reaktion, När de kommer ofta är, tack gode Gud, att jag inte behöver arbeta mer. Det håller nu inte länge, för de har hela sitt liv varit vana att arbeta. Efter en välförtjänt vila, introduceras de till ett arbete som ger dem stor glädje. Alla arbetar på ett eller annat sätt, men här utförs arbetet utan betalning. Det är gjort i kärlek, för de flesta människor tycker om sitt arbete. Det är ett sätt att erkänna och acceptera sitt eget ansvar. Jag förstår väl, sade jag. Jag skulle tråka mig, om jag hade inget annat att göra än att sitta på mina händer hela dagen. Kan jag fråga dig en sak? Visst, svarade han. Butikerna vi besökte, hur var de? Det var en bra fråga, svarade han. Staden och affärerna är som på det jordiska planet. Vi har kopierat dem, så de själar känner sig genast hemma. För att beröva dem om saker som de visste och förstod, när de var på jorden, skulle leda till en mental obalans. Så vi är mycket noga med att skapa en miljö som liknar dem, de har lämnat. Det finns naturligtvis mycket större saker här än städer, hus och kyrkor. Ditt land är också här. England är ständigt England. En karta skulle visa att Kina är där. Den enda skillnaden mellan jorden och denna plats, är vårt sätt att leva. Jim, kommer du ihåg vad jag sa om avstånden? Med hjälp av vilja och tanke kan jag resa från en plats till en annan, även om den är helt på andra sidan jorden, på bara ett ögonblick. På detta sättet vinnas avstånd med kontrollerade tankar. Du kommer snart att få en lektion i hur du styr dina tankar. Handledaren, vars föreläsningar du deltog, hör hemma på sjunde nivån. Han är en underbar själ som enbart fungerar som höjning av mänskligheten. I den andliga världen, har han utvecklats bortom den sjunde planen. Men när han vill fortsätta sitt arbete på lägre nivån, måste han stå under planen för manifestation, som skiljer sig från det andliga planet. All astral materia upphör att existera på det andliga planet, här verkar bara ren ande. Skiljelinjen mellan de två är mycket trevligt, men jag kan försäkra er att det är ett värdigt mål att arbeta för den andliga nivån. Det finns många själar som håller sig tillbaka på en utvecklingsstrin för att hjälpa andra. För min del, har jag en lång väg ännu. Har du fler frågor? Nej tack, sa jag. Jo, svarade han, vi kommer att börja din träning nu. Om du bara vill komma upp, kan vi skilja oss med stolarna. Jag reste mig och gick därifrån, och genom hans gest försvann de. Liksom tidigare var jag nyfiken och kom att tänka att San hade sagt att han skulle visa mig hur man gör det. Så, sade han. Först ska vi besöka din bostadsort. Det finns en chans att du kan börja att resa på egen hand. Tänk på den plats där du vill vara och håll kvar denna tanke i ditt medvetande. För det andra, fokus är din viljestyrka, tänk och drar. Prova det, Jim. Okej, sa han, slöt ögonen och tänkte på min vistelse. Det var lätt att föreställa sig det. Jag började att ansluta mig till tanken. En känsla av lätthet sköljde över mig, följt av en märklig känsla av rörelse. Och ändå hade jag inte, så vitt jag hade kunnat fastställa, tagit ett steg framåt. Det måste ha skrämt mig, för San utbrast. Stoppa. Du ser ut som en groda på land. Inte en chans. Försök igen. Koncentrera dig något mer den här gången. På en igen, sa jag. Jag föreställde mig min bostad och koncentrerat min vilja i den här bilden. Den här gången höll jag en klar bild i mitt huvud. Återigen kunde jag märka att jag skulle flytta. Det kändes mer som att köra ett tåg än flyga genom luften. Min nyfikenhet övervann mig och jag öppnade ögonen. Det var det värsta jag kunde göra, jag förlorade all koncentration och sjönk omedelbart. Jag landade med något av en bula, men var så lycklig att jag landade i en buske. När jag kom på fötter igen, såg jag några damer som stod i närheten. Hej, sa jag, medan jag borstade mina kläder. Jag tittade bara tillbaka. Detta ledde till anfall av skratt. Jag kunde också ens se det roliga i det jag hade sagt, och var tvungen att skratta med. En av dem sade helt kort, vi ser att du var ny här, du må bara fortsätta. De vände och gick vidare. Nu, här är du, hördes en röst. Jag vände mig och såg Jeans leende ansikte. Vad gick fel? Frågade jag. Det är ganska enkelt, Du tappade koncentrationen, sade han. Och det gör du inte, om du vill flytta några platser bort vid hjälp av tankens kraft. På grund av vad du är, så se dig omkring. Jag gjorde som Chan föreslog. HMM. Den liknar en park, sade jag. Det är precis vad det är, svarade han. Du måste träffa målet. Din bostad är belägen 3 kilometer åt andra hållet. Nej, men något liknande, utbrast jag, hur jag bar min hund hantera det. Jag visste mycket till vad jag hade gjort fel, men skulle inte erkänna det. Ja, men vad ska jag göra nu? Frågade jag. Du försöker igen. Naturligtvis, sade han, men vägrar att öppna ögonen nu. Jag var röd som en rödbeta. Jag hade helt glömt bort att Sam kunde läsa mina tankar. Tänk inte mer på det, sa han, jag förväntade mig inte att du skulle kunna göra det rätt första gången. Faktum är, som ni lyckades det mycket trevligt. Är du redo att försöka igen? Den här gången gjorde jag exakt vad jag hade blivit tillfrågad. Jag upprätthållit en tydlig bild av min vistelse, och den här gången höll jag mina ögon väl tillslutna. Knappt hade jag lagt märke till rörelsen innan den stannade igen. Och när jag öppnade ögonen, möttes jag av min gamle vän. Var i all världen kom du ifrån? Frågade Bill som med noter och uttryck uppstod från bädden. Jag gjorde det, Bill. Jag gjorde det, ropade jag. Jag kom hit utan att gå genom dörren. Ja, jag kan väl se, sa han. Det är roligt att se dig igen. Du verkar vara bra med det här. Jag är glad för din skull. Bill släppar darrade när han lade sig på sängen. Det gjorde mig illa till mods, så jag skulle gå fram till honom för att se om det fanns något jag kunde göra. Jag blev förvånad att markera en hand på min axel och höra vad han säger. Låt honom vara, han ska nog klara det. Kom ta tag i min arm. Jag har en överraskning åt dig. Överraskning? Vilken överraskning? Frågade jag. Han sträckte ut sin hand mot mig, och när jag tog tag i det, sade han, blunda. En känsla av rörelse började snart efter. Den här gången var det bara mycket starkare än vad jag hade upplevt i mitt eget försök att resa. Jag kunde märka Chans full kontroll. Och lika snabbt som känslan kom, var det borta igen. Du skulle öppna ögonen nu och berätta vad du ser, sade jag och öppnade sakta ögonen, men det var ganska dimmigt. Var är vi? Frågade jag. Använd din koncentrationsmakt för att få dimman bort, förklarade San. När jag blundade och tillbringade all min viljestyrka för att få dimman att försvinna, jag log och gav mig själv en klapp på axeln. Jag gjorde det åtminstone rätt nu. Jag befann mig i mycket välbekanta omgivningar och kände genast igen mitt hem. Jag gick runt i rummet, och där hade ingenting förändrats. Allt var på samma ställen och sidobarden var ständigt under fönstret. Jag vände och frågade San, varför har ni fört mig hit? Vänta och se, sade han. Dörrhandtag föll, och min mamma kom in och snabbt fick jag tårar i ögonen. Med utsträckta armar sprang jag mot henne, men gick rakt igenom henne. Jag vände mig till San för hjälp. Mentalt, beordrade han mig att sluta. Det var första gången jag hörde en röst i mitt huvud. Och det var inte den sista. Jag stannade vid platsen, och Chan kom över till mig för han kunde se att jag var i trubel. Oroa dig inte, min vän, sade han, din mamma kan inte se eller höra dig. Banden mellan dig och hon går bortom döden, och på en moders sätt kan hon konstatera att du är här. Men vi måste gå vidare nu, tills du kan kontrollera dina känslor. Under dessa besök, måste du lära dig att ställa dig in på dina föräldrars emotionella vibrationer. För de sörjer konstant över förlusten av sin enda son, och det är denna sorg som stör radiovågorna runt om. Och det är deras sorgliga tankar som påverkar dig när du kommer in i deras mentala fält. Jag har hållit dig borta från dessa omständigheter för att ge dig tid att anpassa dig och bli starkare i dig själv. Om du kom direkt hit från slagfältet, skulle du ha velat gå på igen. Slutligen, skulle du antagligen ha beslutat att ta dig vidare, men vi skulle inte ha kunnat bryta dig loss från familjens vibrationer. Ditt hem skulle då blivit ett fängelse, där marken var bunden till de känslomässiga förhållandena på platsen. Utan hjälp från någon som mig, eller ett medium som samarbetar med oss, kan du ha fastnat i ditt fängelse, långt efter dina föräldrars död. Jean gick ett steg framåt och lade sin hand på min axel. På ett ögonblick var vi tillbaka i mitt kvarter. Det verkade som om vi helt enkelt inte hade varit borta, men jag kände på grund av de flyktiga minnen som jag hade varit tillbaka på dem jag höll av. Ja, jag sa ju att det skulle vara en överraskning, konstaterade San. Det var inte meningen att det ska göra dig illa till mods. Det skulle bara bevisa att du kan besöka dina nära och kära. Så småningom kommer du även att kunna resa till det jordiska planet, när du vill. Men först måste du uppnå ökad självkontroll och naturligtvis mer viljestyrka. Jag kommer att lämna dig nu, så du kan vila och tänka på ditt första steg mot friheten. San steg åt sidan, och på ett ögonblick var han borta.